Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi säger välkomna till filmpodden Håller den? Podden där vi tittar på gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby, här är Erik Broström.
Fuck you asshole.
Ja, och här är Fanny Agazzi.
Tjena.
Tjena, och här är Ola Orell.
Get out!
Ja, vi har sett filmen The Terminator. Hade jag glömt bort att den heter The Terminator.
Precis, det är bestämd form.
Precis, från 1984 med allas vår Arnold Schwarzenegger i regi av James Cameron. Och Linda Hamilton är med.
Michael Biehn.
Och
Bill Paxton, Lance Henriksen och massa andra sköna 80-tals karaktärer.
Jag hade glömt bort att Rick Rossovich dyker upp. Ja. Ett slider i Top Gun.
Vem är...
Han är pojkvännen till hennes rumskompis.
Ja, exakt, just det. Just det.
Han som pratar smutsigt i telefonen i tron att det är hans flickvän. Och så visar det sig vara Sarah Connor.
Underbar scen. Liten kuriosa om titeln också, när vi ändå är inne på den. Jag hyrde den på Blockbuster, The Terminator. Och sen när jag pausade, då står det Dödsängen.
Jaha,
ja.
Det är en svensk titel.
Tydligen fanns det en svensk titel som var Dödsängen.
Hade jag ingen aning om. Fastnade inte riktigt i det allmänna medvetandet.
Nej, jag tror inte det. Det fanns även en titel utomlands där, jag ska se vad jag hittar så att jag inte säger fel land, men Terminator betyder lärling. Apprentice på polska, så där hette den The Electronic Murderer.
Det låter bra på polska.
Ja, men sen, ja, det kanske gör. Men sen så blev det Terminator, för antar att Terminator-filmen blev mer alldaglig än lärling i Polen, så den bytte sen så att
det
blev Terminator.
Lärling fortfarande Terminator, för det känns som att de har fått en jävligt cool grej på sitt
namn bara. Ja, eller? Vi kan inte låta lärlingar heta Terminator
längre. Jag kan se att det står i det här typsnittet, det här väldigt futuristiska typsnittet, så står det praktikanten.
Man kan ju undra lite vad det var för yrken som hade lärlingar i Polen när de hade samma ord för detta.
Ja, men hänsynslös mördare tror jag är en av dem. Mm. Det var inte så långt ifrån kanske.
Nej, alla har ju haft en prao-elev på sin arbetsplats som bara sabbar allting.
Ja, precis.
Så det kanske och kommer otrevlig. Därifrån. Mm. Fuck you asshole.
No, I will not get you coffee.
Your clothes given to me now.
Han är ändå lite av en lärling som lär sig ännu mer i tvåan, men han är ju sådär...
Det verkligen.
Han snappar upp
grejer. Ja.
Han är en praktikant hos mänskligheten, kan man säga.
Ja.
Han skulle lära sig bli någon sorts smälta in lite.
Svenska titeln.
Jag tycker det låter som en 80-talskomedi.
Ja.
På praktik hos människorna. På praktik på Tellus.
Jag kan också tänka mig att om vi pratar om Polen nu, att i öststaterna på 80-talet så kanske det var en bra film att visa på hur det kapitalistiska samhället går mot sin oundvikliga undergång.
Säkert.
Och låter maskinerna ta över och människan blir slav och sånt där.
Maskinerna, judarna.
Ja, jag tror att de gillade maskiner, så de har lite så här.
Ja, det är möjligt också.
Alltså jag tänker så här, min bild av öststater är att sådana miljö- och maskinentröver-argument går lite emot deras enorma romantik kring stålverk.
Ja,
liksom.
De är fans av kugghjul.
Det har mer varit sådär, tur att det är liksom med stålverk man besegrar maskiner. Tur att vi har byggt så många istället för att...
Men jag köper det, maskiner för dem är såhär, så länge jag får dra i spaken liksom, så att jag får bröd på bordet. Mm. Men om maskinen börjar dra i spaken själv, det är kapitalistiskt.
Precis, det, jag tror att det är där man hamnar då. Då, då blir människan någon typ av andra klassens medborgare som får springa omkring och gräva efter smulor på golvet.
Ja, maskin under människan, inte maskin som människa.
Precis. Den här filmen var ju en skitball VHS-film. Det här var långt före min tid, så jag minns inte att den här gick på bio eller någonting.
Nej.
Den gjorde säkert det i Sverige. Men för mig var det här en rakt av VHS-film som åkte runt i piratkopier bland kompisar.
Så det ska vara lite dålig bild.
Gärna det.
Jag fick nästan en chock när jag såg den nu.
Det är för skarpt.
Har jag någonsin sett den så skarp? Men de hade gjort något. Jag tror att de har remasterat den på den. Den är extra skarp.
Ja,
nu.
Men det var HD va? När man hyrde.
Väldigt HD var det.
Mm. Härligt.
Ja.
Jag såg den, jag hyrde den på YouTube på och såg den på min iPad, så att jag vet inte hur skarpt det var. Det var tillräckligt skarpt i alla fall.
Ja. Kanske för skarpt. Alltså vissa av specialeffekterna, hans ansikte framförallt, är ju dåliga när man ser det för bra. Mm. Ja. Där kanske man har vunnit på lite suddig VHS.
Verkligen.
Så att man köper att det är hans ansikte.
Faktiskt. Och sen hade vi ju väldigt så, det var lite stop motion på de här metallskeletten som inte riktigt håller idag.
Den tror jag var dålig redan då nästan.
Ja, alltså, men dodgy när de försöker med konststycket att det ska vara Arnold Schwarzenegger och sen en docka och komma undan med det. Det är också lite dodgy. Ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt stora skillnader.
Ja, precis.
Skillnader.
Men den kanske de ändå... Men jag skulle säga, Gryny VS kanske man hade köpt den. Jag vet inte, men stop motion tror jag att folk skojade om redan på 80-talet att det var lite kast sådär.
Lite kanske, bakgrund på den här filmen då. Arnold Schwarzenegger var ju en rising star i Hollywood. James Cameron hade inte gjort mycket film. Han var ju någon typ av special effects-chef på olika filmbolag och gjorde den typen av arbete på filmer. Men han hade inte regisserat särskilt mycket, va?
Nej, de var ju tveksamma till det här. Han fick vänta väldigt länge. Han skrev på 3 manus samtidigt. Okay. Den här, Rambo 2, First Blood och Aliens.
Mm. Så han hade tre ganska tunga filmer som han skrev samtidigt.
Ja, 3 arbetsbord också så att han inte blandade ihop vad som var vad.
Okay.
I väntan på att få liksom go ahead för den här liksom. Så att visst, det är...
Så lite av 80-talsgeniet vad gäller actionunderhållning där.
Oh ja. Alltså James Cameron, herregud. Mm. Och det är bara, han har gjort flera tunga grejer. Men Orion trodde inte så mycket på den här filmen. Den har ju en låg budget. James Cameron gjorde ju så här grillafilmningar. Alltså att, det vill säga, det här på gathörnet. Nu kör vi.
Precis, inget tillstånd.
Nej, nu drar vi.
Alltså, det var säkert,
alla extras är typ bara folk som var där. Ja. Det är liksom verkligen så. Så att jag antar att när de väl fick go ahead så var det inte du att Orion tyckte att de riskerade så mycket heller. Det här är säkert bara en dålig film liksom.
Mm. Ja, vad var budgeten egentligen? Ska vi
kan börja där faktiskt. Ja, den var på 6,4 miljoner.
Ja, det är ändå rätt mycket. Alltså, jag trodde att det var mindre, för att jag uppfattade den här filmen att den skulle kosta så här 20 000 kronor.
Nej.
Men lite mer kanske.
Jag tror inte det går att gå lägre om du har specialeffekter än 6,4, inte ens på den här tiden.
Nej,
det är väldigt lågt för att vara. Så spelar den in 78,3 worldwide.
Mm. De har säkert gjort massiva miljoner dollar efter det. För det blev ett helt franchise.
De gjorde ingen bra marknadsföring för den här filmen.
Nej.
Och eftersom Ryan inte trodde på den så fick den nästan gå mun till mun vägen. Liksom.
Jag läste att James Cameron sålde den här, att han nästan mutade in den. Att han liksom sålde in den för typ $1 och inte har tjänat några som helst pengar på den.
Han sålde ju rättigheterna till franchiset.
Så han har inte tjänat något på det?
Han har inte tjänat något på 3:an, 4:an och 5:an. Eller 6:an. Okay. Jag tror att han tjänade ju på de filmerna han gjorde.
Ja,
men han tjänade sin lön. Men han tjänade inte
Nej, det är möjligt.
Ja.
Det är möjligt. Och sen så sålde han ju...
Directors lön.
Och sen ägde han ju inte Terminator.
Och han sålde den för $1 för att få göra den.
Ja, det är möjligt. Jag såg inte de siffrorna, men det är säkert.
Jag kan tänka mig att han inte märker om han skulle ha de pengarna eller inte.
Nej, det är så otroligt, alltså, det är mycket liksom pengar
så,
ändå.
Det är så lågt. Det är som decimaler i hans bankkonto.
Jo, men då var det inte det.
Nej,
men absolut inte.
Det kom ju ganska snabbt ändå med Aliens, för han tjänar ju pengar snabbt. Men han har också sagt att han såg det lite som sin Hollywood-utbildning. Att han gjorde det dåliga valet att inte äga rättigheterna. Men jag menar, du har gjort Titanic. Ja. Du har gjort Avatar. Dina pengar är oändliga liksom. Så att det är ju... Det hade varit, som du säger, det hade varit lite till.
Ja, men han har siffran på sin konto, för han letar ganska långt bak för att se något hända. Liksom. Han är nere bland de siffrorna. Ja, ja, okay.
Ja, ja,
till
det där, ja.
Bil kanske. Eller till skrivbord. Ja. Vänta, vill ha ett till varje ting.
Ja, ja.
Men alltså, hans IMDb är ju massivt och inom massa olika kategorier. Han står ju som writer, producer, director, actor, visual effects, camera and electrical department, art department, production designer, cinematographer, script. Så han har gjort allting inom film, ja. I stort sett.
Ja. Hur jobbig är han att jobba med, tror du?
Ganska jobbig.
Alltså, han detaljstyr på en nivå som inte är rimlig.
Vi pratade väl om det i Titanic-avsnittet, tror jag. Att han är ju inte en skådespelarregissör. Alltså att han kan ju vara riktigt jävla... det är tortyr. Jaha. De får ju ligga i vattnet i så här 7 timmar och frysa liksom. Mm. Och han är så här, sluta gnäll! Mm. Och han är ju otroligt kontroll...
Jag menar, han ligger förmodligen också i vattnet i 7 timmar.
Ja, men
han
det är
ligger
en sån
förmodligen
mentalitet.
I vattnet i en vecka om det krävs.
Men han är en sån person som inte kan empatisera med att alla inte är som du.
Ja.
Så han är så här, om jag ligger i 7 timmar, då ska alla kunna göra det. Och man är så här, men alla är inte du.
Nej, men precis. Han är som Frank Zappa i filmvärlden.
Säkert.
Sen hörde jag att Arnold Schwarzenegger blev erbjuden alltså hjälterollen, Michael Beans roll, till en början.
Ja.
Men Arnold Schwarzenegger var lite så, jag kanske inte är redo för den här rollen än. Mm. Men den här Terminator-rollen verkar intressant.
James Cameron övertalar honom att det är ju huvudrollen. Alltså den intressanta rollen är ju den här Terminator-rollen.
Därav titeln.
Ja.
Jaha, så det var James Cameron som övertygade honom.
Och James Cameron ville egentligen inte ha med Arnold och bokade en lunch med honom i förhoppningen att det skulle bli ett bråk. Men Arnold Schwarzenegger var så charmig och trevlig så han liksom blev så här, och han hade så bra tankar om det liksom. Att så här, det här, man ska inte spela en maskin, man ska vara en maskin. You're not supposed to play a machine. You have to be a machine. Och han blev övertalad. Och Arnold, till sin credit, gjorde jättemycket grejer som att typ så här, gedigen vapenträning. Som till och med fick så här, cred i vapentidningar som annars brukade såga hur man hanterade vapen i filmer. Till exempel att han skjuter utan att blunda.
Mm.
Han jättemycket skjutträning så att han inte blundar när han sköt för att bli mer maskinlik. Och inte titta efter när du laddar om vapnen. Han kunde sina vapen så pass bra att han liksom, I'm a machine. Vilket är coolt. Jag gillar sånt dedication.
Och sen så har han ju också ett stelt, uttryckslöst sätt att skådespela på. Som
ja,
kommer väl till pass.
Hade ju aldrig kastats bättre.
Nej. Nej, det är ju helt otroligt.
Det är också väldigt få repliker i den.
Ja.
Mm, och också bra.
Jag tror också Cameron strök replik som han bara skulle ha.
Ja, han har typ 14 repliker. Han har aldrig haft färre.
Fantastisk användning av den här skådisen.
Ja. Den bästa storyn om den här filmen tycker jag är att Arnold Schwarzenegger berättade ju att O.J. Simpson var tilltänkt som rollen som Terminator, men var inte en nog så kallad killer.
Han såg för trevlig ut.
Man tror inte att han ska mörda någon. Vilket också i rättegången visar sig vara styrka. Så han missar en roll, vann en rättegång.
Nej, you're not enough of a killer.
Nej.
OJ.
Plus att
not guilty.
Devante är för liten. Men absolut. Det är, vad heter det? Roligt, men det var ju, visst var det hans gulddagar, OJ, just då. Han var väl
Helylle
OJ då. Superhet här. Den stora rollen hade ju i och för sig. Alltså, det här har väl ändå varit hans största roll, antar jag. Men han hade spelat... nej, i och för sig Terminator är inte en superstor roll, men en ganska...
Ja, det hade ju
han har inte börjat få dem... Han har gjort filmer, han var ju med Skyskrapan brinner till och med, det är ju 70-tals.
Men har han några stora, riktigt tunga roller?
Nej, eller är det, så här? Det var väl ändå Nakna pistolen som var hans riktiga...
Och det är väl 87-88 tror jag.
Ja, den blev riktigt folklig.
Och den är ju rätt liten den rollen.
Ja, de försökte göra honom till stjärna, men han var inte tillräckligt begåvad.
Han var stjärna, men inte i Sveriges ögon som en filmstjärna, men han var ju stor i USA på sportsidan.
Ja, liksom. Men han hade
men
han
också
var ju
familjemys.
Ja, men han var ju en crossover-stjärna, så att han var fotbolls-NFL-stjärna. karaktärerna som sen, ja, alla visste vem, ja, det var, men så försökte de göra honom till filmstjärna, men, ja, det gick ju inte riktigt.
Nej.
Så, och det var nog, det var nog bra, men, att han inte gjorde den här.
Hade han varit svensk så hade han ju varit med i Allsång på Skansen. Han hade kanske till och med varit programledare en säsong. Mm.
Vi är ändå inne på casting. Vill ni höra lite casting-grejer?
Absolut.
Precis som du sa att Arnold Schwarzenegger tänkte att det skulle vara Kyle Reese först. Andra som var i Kyle Reese-stallet.
Tom Hanks.
Självklart, vi lägger in det. Varför inte? jag menar, någonstans måste ju någon ha sagt Tom Hanks kanske.
Tom Hanks spelar Sarah Connor.
Ja, eller
hur? Så han klädde ut sig till en tjej i en sitcom på 70-talet.
Ja, det är ingenting om rollen igen. Det är skitkul liksom. Jag är säker på det. Det är lite techno här.
Vad tror ni om Bruce Willis som Kyle Reese?
Ja, hade funkat.
Funkat. Ja. Vad tror ni om Sting?
Nej, nu.
Det är pushing it.
Ja. Det är svårt med Sting, men Sting är okej i den gamla förfärliga Dune-filmen.
Alltså, Sting och Michael Biehn är ju ganska lika ändå. Alltså,
ja, men de funkar båda som lite så här, jag är lite bakis.
Ja, precis.
De funkar.
Fast det som är grejen är att man behöver ändå ha någon som kan spela, liksom. För han har ändå scener där han ska vara... leverera trovärdigt. Varför tror ni inte på mig? Ja, jag är inte galen.
Det är ju känslosamma grejer.
Ah, problemet med Bruce Willis 84 är att han är för charmig. Mm. Alltså att han är ju det här moonlighting med... han är lite för så här...
Lite George Clooney nästan.
Ja, han är lite det.
Han fast är för liksom välanpassad.
Det är mycket glimt i ögat liksom. Ja. Sådär. Men någonstans så är den rollen, den karaktären är ju inte så bra liksom. Så att, det är ju inte sådär som att den är perfekt, inget får bytas, utan det är något som är lite grått med Kyle Reese, om det nu är skådisen eller hur den är skriven. Men den är inte episk, det är inte en minnesvärd
figur. Fast det passar ju ganska bra ihop med den mörka hela historien. Ja, eller det blir absolut, väldigt mörkt. Ja,
absolut, det är inte sådär som att där svajar det till, utan det är mer sådär att hade man kunnat göra någonting mer där? Om man hade haft en sån Bruce Willis eller Harrison Ford lite mer karismatisk person, hade det hänt någonting eller hade det blivit löjligare?
Det viktigaste är att han ska liksom vara en trovärdig liksom soldat. Och Bruce Willis är inte en trovärdig så här, soldat på det sättet. Tycker man kan bli bättre än det.
Han är ju ett soldvapnas armé, så är han ju tidsresenär.
Han är nästan samma. Det är snarlik
och
karaktär.
Den karaktären är ju bättre. Nu är det en lite annan film, för den är lite mer knepig.
Men det är nästan
liksom
15 år senare.
Ja, men
jag tror inte 84.
Nej, han är inte redo för 84. Han skulle kunna göra det här om senare, men då blir det en annan karaktär, för du är en äldre också. Mm. Men vi har också Mickey Rourke.
Men 84, då hade han fortfarande hår. Nej, han var för jävla charmig.
Mickey Rourke då? Vad tror ni om Mickey Rourke?
Jag kommer inte ihåg, han är en sämre skådis.
Hur var han just då? Jag vet inte heller hans...
Full med kokain och självförtroende.
Nej, jag säger nej på den.
Richard Gere?
Absolut inte.
Nej.
Sylvester Stallone?
Nej.
De är också tilltänkt om jag går över till The Terminator. Richard Gere?
Nej, va?
Jag säger ja. På det.
Va?
Alltså då har du ju någon som faktiskt smälter in väldigt bra. För det är någonting med Schwarzenegger som inte, han smälter ju inte in i en folkmassa.
Nej, han gör absolut inte det.
Men och jag ska säga att ett gäng namn nu. Jag ska säga ett gäng namn nu, och vissa är när vi tänker oss en biffig muskulös robot liknande man, och vissa är everyday man som också var tanken ibland. Här kommer en lista. Richard Gere, Sylvester Stallone, Ron Perlman, Chevy Chase, Michael Keaton, Alec Baldwin, Robin Williams, Jack Nicholson, Martin Sheen, Kevin Costner, John Travolta.
Wow, vilken lista.
Det är så mycket roligt att se. Är det här en riktig lista?
Ja, men då är det också det här. Chevy Chase, antar jag att de kanske tänkte lättare ton, och att det skulle vara en everyday man som snubblade och tittade ner i kvinnors
urringning. Skriv precis allt som dyker upp.
Hej, vem är det man minst anar i en robot från framtiden? Chevy Chase, skriv det.
Ja, men du sa Arnold Schwarzenegger. Vi tar också motsats. Ja. Finns det en motsats, så ta en motsats till Arnold Schwarzenegger. Så skriver vi ner honom också. De vet inte alls vad de letar.
Det är liksom
efter.
Robin Williams är liksom...
I'll be back, chief.
Det är jättegul, en Jack Nicholson. Are you Sarah Connor, sweetheart?
Okay.
Men Chevy Chase, jag ser ju bara Fletch framför mig.
Ja,
gjorde han inte Fletch 85?
Jo. Det är väl här någonstans.
Ja,
men han kanske ansöker. Han bara, jag vill göra något seriöst. Vad gör Orion nu? Ja, de gör en mördarrobot. Han bara,
full av kokain och självförtroende. Jag vill göra den. Jag kan ju titelrollen, jag kan vara en Terminator.
Vi kan korta det till full med kokain, tror jag.
Ja, det kan vi nog göra.
Ja, den är svår att se.
Och Harrison Ford också.
Som Terminator. Fan, ja.
Och Jürgen Prochnow. Det var en vid lista. Mm. Sarah Connor, Deborah Winger, Julia Roos Dreyfus, Gina Davis.
Gina Davis är ju med. Eller?
Ja. Hon kan väl, ja, hon kan ju spela. Och jag skulle säga att Julia Louis-Dreyfus inte var Elaine än. Hon kan nog göra det här.
Var hon typ 19? Jag tänker mig att
det ska hon vara.
Ja, precis. Sarah Connor känns ju 30.
Ja, men det är ju för att det är Linda Hamilton som var 27. Ja. 26. Men man ska säga att anledningen till att Julia Louis-Dreyfus inte fick det var för att hon var på SNL. Så jag antar att hon redan var lite humorkastad. Kan jag tänka mig. Tom Selleck också, som Terminator.
Ja, funkat. Också charmig i för sig.
Ja, men det är svårt. Det blir något annat. Då blir det den där effekten av att se snäll ut och göra hemska grejer som kanske är jättebra, men en annan...
Ja, det är en helt annan film. Men... Jag kan inte se någon annan än Arnold Schwarzenegger som The Terminator.
Men Kevin Kline och Michael Douglas var också considered, men det betyder att det sitter executives och diskuterar. Ja. Det betyder ju inte så mycket mer än så, nej, kanske. Men det är en gedigen lista av att de inte riktigt visste vad de höll på med. Det var ju en jag tror att i en diskussion så skulle det vara ett metallskelett längre. En större del av filmen.
Mm.
Men att någon sa till James Cameron så här: du har lite pengar och spar på det.
Då visar det lite vad stop motion är från andra filmer.
Då blir det
filmer.
Så här. Han bara, aha!
Men förlåt, jag vill bara säga kort att jag trodde Gina Davis var med som Ginger.
Jaha, okej. Okay.
Men det var ju inte Gina Davis. Det var bara någon som var ganska lik Gina Davis.
Ah.
Ja, skit i det. När var första gången ni såg den här? Under?
Ja. Jo, jag minns,
hyrde.
Ja, nej, men det var någon typ av VHS hemma hos en kompis. Jag minns faktiskt inte. Men det var någonstans där mellan, ska vi säga, 80, 87 och 89 kanske. Någon gång. Jag var väl 11-12 eller någonting.
Jag var ganska ung när jag såg den första gången. Det var min brors förtjänst.
Mm.
Så där när man är sjuk hemma och ens 5 år äldre broder är så här: kolla på det här.
Ja.
Lite för att typ så här, kanske förhoppningsvis skapa trauma i sin irriterande lillebror, men också var en cool storebror.
Mm.
Och då hade jag satt i system att när jag hade sett en film med honom, typ Man lever bara 2 gånger när jag var 7, då sa jag till mina föräldrar att jag hade sett den någon annanstans.
Ah.
Jag fick se den hos Leo eller någon. Mm. Och då var det så här: ah, okej, okay, men då kan jag ju se den. Jag försökte göra samma grej med den här.
Mm-hmm.
Men gick inte hem riktigt lika bra.
Varför sa du till dina föräldrar att du hade sett den?
För då får jag se den igen. Det är mig vi pratar om.
Ja, just det.
Jag vill se den igen hemma. Så att jag såg den hemma, de var inte där. Sen sa jag, jag har sett den. Och då sa de, jaha, det var inget bra. Nej, men nu har jag gjort det.
Ja,
så nu kan jag se den igen.
Enklare att få förlåtelse än att få tillåtelse.
Just det, och de bara,
Ja, så, men det var då Niklas visade den. Hans förälder var fine med det. Och sen så var det klart.
Du då, Fanny, minns du?
Jag minns. Jag är ju född 85. Men jag kommer ihåg att jag såg 2:an först. Så det är ju en lite mer barnvänlig version, eftersom det är ett barn med, framförallt. Men, och där, jag var väl inte ett barn, men jag kommer ihåg att jag tyckte så himla mycket om den, och att jag såg den här när jag var lite äldre först. Att jag liksom, det var inget som jag fick igenom att hyra med Hedvig eller så. Så att det dröjde nog tills jag var kanske 15 eller något. Jag såg den här första gången, och då såg jag det lite mer som en, då var den ju gammal. Så att, men gillade hela franchisen liksom. Ola?
Ja, den ligger i en säck av filmer som mina kompisar hade sett på VHS. Jag var lite långsammare, men vi hade inte video förrän ganska sent och sådär. Så att jag var efter på VHS. Det var en sån här typisk sån som de pratade om och kunde, och som jag sen så småningom såg i kapp. Men jag har ingen aning om när. Men det är en sån här typisk att, som Rambo typ, att den var väldigt fast i mitt medvetande långt innan jag såg den på riktigt.
Mm. Tror du att du lärde dig liksom referenserna innan du såg själva filmen typ? I'll be back. Du bara, hehe, Terminator.
Ja, men på något sätt. Den är ju väldigt... Det är svårt att veta exakt vad som kommer från den här filmen och inte. För den, men det känns ju som att den är inflytelserik vad det gäller en viss typ av... futuristisk dystopi sådär. Alltså om man spelar datorspel så känner man igen jättemycket från en sån här film. Det är klart att inte allt hittades på där och då, men det finns ändå en väldigt stark bild av den här framtiden och hur de springer omkring i sina slitna kläder och glasögon.
De här flygande liksom, maskinerna som skjuter laserplasmastrålar.
De kommer först i tvåan, här har vi rullande pansar.
Var det ingen som flög där i ettan?
Var det någon i ettan? Jag vet att de spränger den rullande i alla fall. Kanske flyger i bakgrunden.
De fastnade väldigt mycket mitt.
De är väldigt bra också. Alltså för vissa effekter är ju väldigt dåliga i den här. Men den framtidssekvensen är med sina enkla medel jätteeffektiv.
Men han är ju så bra, James Cameron. Han gör ju såna saker. Han var ju inblandad i Flykten från New York också, att göra liksom mycket scenerier och sånt.
Jag tänkte väldigt mycket på den filmen när jag såg den här. Ja, det är väldigt likt.
Han är ju väldigt bra på att använda liksom. Han förstår hur det fastnar på film. Jag skulle liksom argumentera att han skulle må bättre av en liten budget. För sen gör han Avatar och det är så här, vad håller du på med?
Alltså, det är intressant.
Men verkligen, jag tror att det har att göra med att han vill detaljstyra allting. Mm. Och det blir en för stor maskin när han måste samarbeta. Jag tror han är dålig på att samarbeta.
Tror jag också.
Och därför behöver han ett litet
team. Ja, men kanske.
Det här kan styra typ allt.
För de har ju typ nästan samma sekvens i framtiden i Terminator 2 där de bara har bifat upp budgeten och den är mycket sämre. Att, jag vet inte vad det är, jag tror att den inte känns realistisk. Det är alltså mycket folk som bara springer omkring utan att ta skydd och så är det en massa automateld och det ser ut som en sån här som modern när de använder datorer och inte vet hur man ska göra det bra.
Ja.
Att det ser pajigt ut. Och i den första så är det liksom jättelite. Det är bara två robotmaskiner och så typ två människor och de kryper omkring så de nästan smälter in bland dödskallarna i marken och de verkligen bara, man känner hur små de är, hur de gömmer sig undan de stora tunga maskinerna och det är liksom svinstark bild och även om de går ner i tunnlarna under så får man en sån liksom, det fastnar i en och sen känner man igen när man spelar så här Fallout eller någonting.
Jag tycker att men i ganska många uttrycksformer eller konstnärliga liksom, genrer så mår det ju bättre av att ha begränsningar. När man, alltså, man har en låda, en, liksom, en ramar att förhålla sig till och sen försöker man göra det bästa av det inom de här ramarna.
Ja, men absolut.
Sen musik också. Mycket av den bästa musiken är väldigt enkel. Liksom, när det är för många rörliga delar så kanske man tappar bort sig lite.
Det var ju länge så i film tyckte väl jag och många att när de började göra datoreffekter så blev det ganska dåligt för att de fick hybris liksom. Ja. Nu kan vi göra allt, nu kan vi göra en armé på 5000 människor. Precis. Och så ser det bara ut som så här datorgubbar som går i takt.
Minns ni typ mot slutet av 90-talet när det kom en ny så här, CGI-teknik när man kunde göra vatten? Och då kom det väldigt mycket sådana stormfilmer med så här, det var hav
och sådana. Ja, det är Perfect Storm och sådana saker.
Precis, mycket sådana filmer där det var väldigt massiva mängder vatten som
2012,
kom.
Nej det är ännu senare, den kom 2009 tror jag.
Ja, men däremot 90-talet så var det så här, man såg att så här, okej, nu kan vi göra vatten. Nu måste vi göra filmer där vatten är med. Och det såg inget bra ut. De filmerna har åldrats väldigt dåligt.
Ja. Om man gör så här datorgenererade monster i liksom nästan fullt dagsljus och helfigur och sånt, så klarar de absolut inte det. Men har de gjort det 82 eller någonting, då gör de med skuggor och en hand eller något gummi som skymtar förbi. Men man köper det för det, men
Steven Spielbergs
tror inte att de kan göra
Steven Spielbergs
så.
Jaws 1975, det gjorde han ju briljant. Han var så här, hajen syndes nästan inte. Nej. För att han hade inte råd.
Nej, det pajade hela tiden. De hade ingen val.
Precis. Så var det bara liksom musik, skuggor, antydningar.
Och när den syns så blir det dåligt.
Men när man sitter på ett filmmöte med en massa executives så är det som att varje gång när någon laddar filmen med pengar så är det så här, kanske någon som säger ja men det kanske är effektfullt om det inte syns så mycket, men då är det alltid någon som bara, nej men vi kommer göra den här filmen där det syns men ser snyggt ut,
vi ska inte prata för mycket. Vi ska inte prata för mycket om tvåan, Terminator 2, men jag såg den av bara farten. Ja. Men där, det har ju varit så, det var ju så snyggt producerat för att han vet ju exakt sina begränsningar. Men han har gått precis fram till gränsen till vad han vet att han klarar av att göra CGI-mässigt.
Mm.
Och stannat där.
Ja.
Och det gör att den är snygg än idag.
Det är liksom min bild. Nu har inte jag sett om den än. Jag började titta på den.
Ja, jag såg också om den. Jag visste inte att vi skulle ta den nästa vecka.
Den kommer nästa vecka. Mm. Nästa avsnitt. Men det som ska nämnas är att hans story. Hans första utkast för det här manuset, The Terminator, har vi måste spränga Cyberdyne Systems, de skapar Skynet, det finns en flytande robot som kommer efter att den första roboten dödas. Okay. Han hade allt där, men visste sina begränsningar.
Ja, precis.
Sen gjorde han The Abyss, där ironiskt nog vatten blir snyggt CGI-at. Det blir en sån här vattenarm som åker upp i skeppet och så. Och när han såg att det funkade, då tänkte han, okej, nu kan vi snart göra det här.
Förlåt,
och
sen, Erik, tillåt mig vara lite cynisk. Jag tror som sagt aldrig att han vet sina begränsningar. Jag tror att han inte hade råd.
Det är jag tror
att det är pengar som gör...
Kanske är ett rättvist rättande av den informationen.
Vi vet ju inte svaret, men Terminator 2 var ju, ser ju väldigt snygg ut än idag.
Mm. Ja, jag tror det också. Nu har inte jag har sett om den i år. Men sist jag såg den, vilket säkert var förra året, då tyckte jag det.
Till så 95% är den skitsnygg. Det finns några grejer där den här flytande metallroboten går och det ser ut lite som, det där är lite 486.
Just det.
Det hade man kunnat fixa till idag. Men allt annat än det är toppen snyggt. Liksom.
Jag läste att James Cameron fick den här idén när han låg i magsjuka och yrade.
Ja. Ja,
det var någon typ av mardröm eller sånt där.
Ett skelett, ett robotskelett.
Med knivar.
Som typ hade matknivar. Ja. Så väldigt sådär, nu ska jag laga mat i dig och göra dig mer sjuk.
Ja. Heavy coke-noja.
Ja, ja, och full och sjuk för självförtroende. Men jag tror
1980.
Jag tror att det som han påstår i alla fall är att han skrev den därifrån. Mm. Liksom att, okej, varför? Varför ett metallskelett med knivar? Ja, men det kanske är för robot. Okej, men robot. Det måste vara från framtiden. Alltså att han började liksom baklänges skriva det från det. Jag tycker det är ett fruktansvärt inspirerande sätt att skriva på. Fan, jag ska också bara se typ en jävla boll på gatan bara. Men varför?
Jag tycker det är skönt att vi slipper magsjukan så mycket i den här filmen i alla fall.
Ja,
på något sätt så är filmen inte... Den är inte särskilt logisk. Det är ju lätt att hitta logiska luckor. Det är ju alla tidsresefilmer.
Ja, alltså tidsresor.
Men det finns också sådana konstigheter som Martin, att man skickar den här stora roboten som inte alls ser ut som en människa, men hela grejen med de här robotarna är att de ska smälta in och gå under radarn och kunna infiltrera. Då skickar de någon så här stor naken Arnold. Men det är inte bara att han ser ut som Arnold, utan han går ut och krossar saker. Han tar noll hänsyn för att smälta in. Effekten måste ju kunna bli att militär och polis får omedelbart notis om att något har hänt. De fångar in den, ser, oj, de skickar robotar. Ja. Vad är det som har gått fel? Alltså, det är en jättedålig plan.
Även om man tänker på tvåan då, när de hade T-1000, liquid metal. Hur långt har evolutionen gått hos maskinerna? Alltså, hur långt bort var den tekniken och varför skickade de inte Robert Patrick på en gång? Han är ju en optimal mördarmaskin. Han kan ju spetsa folk så här lätt. Han kan bli vem som helst.
Absolut. Alltså, i ettan så gör de gör ju ändå den här grejen att de fick precis igång en tidsresegrej och de hann precis skicka de här sen stängde sig ner. Ja. Vilket ju är nödvändigt. Det finns ju Rick and Morty-avsnitt där de uppfinner tidsresor som civilisation och så bara dräller i folk från instans som börjar döda varandra. Det staplas högar och det är någon sån här ormfolk så det bara staplar högar och döda orm. För alla ska döda ormhitlar eller rena ormhitlar och döda. Så alla kommer bara till samma ställe och börjar blöda varandra. Och det är ju liksom en sån här tidsresa. En av alla sån här tidsreseparadoxer. Varför kommer det inte bara robotar hela tiden? Tiden. Och varför är det inte fullt av folk inne på Skynet och de bara skjuter in liksom hundratals miljoner människor från framtiden för att spränga
det. Det var någon komiker som hade den tesen om just tidsresor och att åka tillbaka och mörda Hitler, för det är det första man gör om man har en tidsmaskin. Man åker tillbaka och mörda Hitler, så man ska inte klandra Hitler så mycket för att han hatade judar, för att förmodligen så var det liksom judar från framtiden som bara försöker mörda honom i hela hans liv. Det är bara självförsvar i stort sett. Och ett av min absoluta all time favorit one-liners är long story short, Hitler beat me up and now he has a time machine.
På så vis är det ju svagt, men precis som med den här sjukdomsepisoden så bottnar ju filmen mycket mer i känslor. Det är en sån här paranoia kring liksom maskiner och teknik och den dystopiska känslan. men också så här allmän, alltså deras paranoia att de är på flykt är liksom inte alltid logiskt, liksom att de, vi kan inte lita på polisen, varför kan inte det liksom? Det är ju polis och militär har väl bättre möjligheter att skydda er än vad ni gömmer er i en stuga liksom.
Men Kyle Reese vet väl att de inte har tillräckligt bra vapen för att stoppa den här Terminatorn, är det, ja, inte det som är,
ja, men på något sätt, för att det känns, det är inte logiskt, men det är känslomässigt logiskt, alltså, det är en jäkla bra stämning i att han har mördat mamman och bara är de på spåren, och att framtiden är liksom så jävla mörk som den är.
Och oss emellan, Terminator är inte så osårbar. Alltså Sarah Connor hade ju hjälpt honom med en sån hydraulisk sopkompress.
Ja, men det är klart att...
Jo, men det är ju by chance. Det är by chance. Men jag menar, jag kan köpa att Kyle Reese ändå har vettet att förstå så här. Jag går till armén och förklarar läget. Mm. Oj, nu sitter jag inspärrad.
Ja,
alltså det finns ju den aspekten,
men
också.
Men man köper det om man tänker att det är drivet av känslor. För det är ju väldigt känslostarkt. De tror inte på mig. Jag vet att det kommer gå illa, men ingen lyssnar på mig. Det är en jäkligt bra scen. Ja. Och vi måste bara fly någonstans och klara oss själva, för polisen kan inte hjälpa oss. Ja. Men det är inte särskilt logiskt sådär. Alltså,
jag vet inte, jag tycker
om,
det är väl
om det kommer in en robot från framtiden och börjar sno bilar och mörda folk till höger och vänster, det är klart, samhället skulle reagera direkt och lägga märke till vad som har hänt och alltså,
men det här är väl typ en natt, eller är det inte typ ett dygn, alltså det går ju väldigt förhållandevis fort.
Jo, det gör det, men alltså det är, som sagt, man ska inte grubbla över om det här är en rimlig plan från robotarnas sida,
nej.
Utan man ska bara köpa det som en mer känslomässig resa, liksom förklädd till science fiction.
Ja, men det är också den där känslan av så här panik någonstans från människorna, att i framtiden då, den här framtidsscenariot, så ligger ju människornas otroligt mycket under, alltså de är ju ägda, alltså de försöker ju med, liksom, man får ju verkligen en känsla av att de är en motståndsgrupp som liksom är enormt kuvad och liksom håller på att dö hela tiden. Så man kan tänka sig att deras så här butterfly-effekts tänk där med så här, om vi försöker övertyga armén så kanske det här aldrig sker. Alltså de kanske inte hinner tänka så riktigt, utan de bara, åh herregud, nu ska de göra det här, då måste vi göra någonting på det liksom.
Ja, jag tror att det är det akuta läget som gör att det blir trovärdigt, precis som alltså det är filmen börjar när det är ställt på sin spets, att det här är sista hoppet liksom, att jag tror att man agerar inte alltid på det bästa sättet då heller.
Jag köper det. Jag tycker också att det är bra att den här spränga Skynet inte är med i filmen. Jag tycker att det förstör lite filmen om man kan gå och spränga Skynet, för då blir det så onödigt att rädda Sarah Connor.
Nej, men det är ju inte... Det är Cyberdyne, menar du? Inte Skynet.
Vad heter...
De som är ansvariga för Skynet.
Ah, ja, precis. Exakt.
Ja, det är kanske en grej jag upplever lite att jag saknar. Nu, som sagt, första gången jag såg den här så såg jag den ju som... Jag hade ju sett tvåan först. Och det är ju ett ganska bra sätt att se de här filmerna. För att om jag hade sett ettan, då tror jag att jag hade... Alltså först så hade jag ju känt mig väldigt snuvad om det inte fanns en tvåa redan.
Den bäddar ju för, eftersom de inte kunde göra allt de ville, så finns det ju utrymme för en tvåa, precis.
Ja, men det gör det ju verkligen. Ja. Alltså nu, man vet att den här jävla skiten kommer och hon åker därifrån i en jeep.
Ja.
Och liksom är höggravid.
Det här kan vi återbesöka om vi vill.
Det får vi göra.
Nej, jag menar att så tänkte de.
Ja, alltså. Nej, men precis. Att det liksom, jag kände lite att jag skulle bli skitförbannad. Jag kommer ihåg när jag såg Sagan om ringen på bio. Alltså jag vet ju att det är tre böcker.
Ja.
Jag skiter lite i dem. Men jag blev ändå jävligt otillfreds.
Ja, första filmen.
Ja. Det är ett väldigt coolt slut på första. Alltså, jag tycker också att det är coolt mycket i uppföljningen, förutom spränga Cyberdyne.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Mm. Som jag tycker förstör berättelsen.
Åh, jag förstår inte alls det, men det är en annan diskussion.
Jo, men alltså, tänk efter, allting handlar ju om att rädda henne och rädda Connor, men allt är ju helt ointressant om man har sprängt. Om det aldrig äger rum så är ju hennes barn bara någon random parvel liksom.
Men det är väl det de vill?
Men då blir hela den där gömma sig från Terminator. De borde skickat Kyle Reese för att spränga Cyberdyne istället. Varför vill du tjafsa med Sarah Connor?
Ja, nej.
Alltså, menar du att varför fortsätter T-1000 att jaga dem när de har sprängt Cyberdyne Systems?
Varför är uttaget motståndsrörelsen intresserad av att rädda Sarah Connor om man kan gå och spränga Cyberdyne istället?
Jag tror att de hade en chans att åka tillbaka i tiden med en...
Jag vet, men det blir alltså... Även på ett känslomässigt plan så blir det som att man upphäver den där känslomässiga tyngden att det här är mänsklighetens enda hopp. Det är liksom Jesus som kommer födas. Vi måste rädda honom för i framtiden. Framtiden är jävligt mörk, men vi har i alla fall ett ljus mörkret. Nej, vi kan också bara se till att framtiden aldrig händer, och så spelar det där ingen roll som vi har känt så mycket för.
Jag vill nog se tvåan för att höra hur de resonerar innan jag ger mig in i den diskussionen.
Om vi bara kan fokusera på ettan så tycker jag ändå att i själva dramaturgin så hade jag behövt lite mer... Jag hade gärna velat se att man löste det på lite fler plan. Jag hade velat att de knöt ihop säcken lite mer. För att jag tycker att det är lite för... gotta catch them all. Alltså lite för så här. Nu måste du se tvåan.
Jag kan hålla med båda. Det finns mycket material för en tvåa, och jag tycker att det är tillfredsställande slut.
Jag gillar slutet, men jag är inte emot tanken mot två, absolut inte. Men jag gillar slutet med There's a storm coming in, och hon bara I know. Och att det är så en tyngd i det, för man vet att det är fan en storm.
Du ska köpa nästa
Happy Meal. Det funkar som ett avslut.
Men jag blir tårögd av det. Jag tycker att det känns för starkt. Alltså.
Till skillnad från Tillbaka till framtiden, där det är liksom Marty, we gotta do something about your kids! Alltså det är verkligen så här, det kommer en tvåa. Det, liksom, det var ju inte heller tänkt att det nödvändigtvis skulle bli en tvåa, men det bäddar ju mycket mer för en förväntan. Här vet vi att det kommer ett krig, och det vet vi att det gör. Och det är intressant att se en fortsättning på det, men vi behöver inte heller göra det. Jag tycker att det är ett perfekt slut av den anledningen, för att den har båda möjligheterna.
Jag tycker också att det finns någonting om man tänker att det finns en kurva i hennes karaktär. Nu får hon ju jättemycket kurva. Nu tjatar jag för mycket om att följa den här, känner jag. Men hon har ju en ganska subtil kurva. Hon är en ganska sådär jönsig servitris. Lite borta
Gud, tillvaron. Vad hon är dålig på sitt jobb. Kan vi prata om hur dålig servitris hon är? Alltså jag menar, jag är medveten om att hon ska ju... förmodligen, det ska ju kännas i oss att hon passar ju verkligen inte in här.
Nej, precis.
Hon har ju också en dålig arbetsplats. Jag vet inte vem man ska lägga skulden för.
Ser du, hon välter ut kaffet över den där, hon levererar fel mat till fel bord.
Ja, men vad är alternativet? Alternativet är såhär, you're the best waitress we ever had. There's no one like you.
Att hon tycker det är skittråkigt men gör det rätt bra, för hon har gjort det så länge.
Hennes öde är någonting annat. Hon är menad för större saker.
Jag tror också att de ska gestalta en 19-åring som är på sitt första jobb som inte brinner för det, tror jag lite man ska
gestalta. Hon älskar en ödla. Vad är det?
Ja, det är
roligt. Hon är en ovanlig karaktär redan från början faktiskt.
Jag tror att det
för
att
hon är en tjej
är
som inte är duktig, och hon älskar en ödla. Hon har inte en katt som andra ensamma tjejer. Hon har en fucking reptil.
Ja, men det säger
som
någonting om att hon är lite, det är lite annorlunda.
Kan hon vara allergisk bara?
Pälsdjursallergiker.
Ja, det tänkte jag.
De har lagt in lite backstory om hennes pälsallergi.
Den här damen kommer göra pull-ups på mentalsjukhus om en film.
Ja, just det. Det finns en stor karaktärsresa.
Intressant också att när de tar in Gud, nu har jag glömt vad han heter, hjälten.
Kyle Reese.
Kyle Reese, ja. När de tar in honom för förhör, då säger han att han var tjänstgjorde under John Connor år 2021 till 2027.
Ja, precis.
Som är i år.
Ja.
Men var är våra flygande robotar?
Precis. Ja,
är det, vart är jag tittar ut över samhället idag och är lite besviken.
Även med ett kärnvapenkrig så utvecklas de längre än vad vi gjorde.
Ja. Ja. Ska vi titta lite?
Ja, vi tittar lite. With the 132nd under Perry from 21 to 27. That's the year 2027. That's right. And I was assigned to this is fucking great. The last 2 years under John Connor. Who was the enemy again? A computer defense system built for... Sorry. Built for SAC-NORAD by Cyberdyne Systems. I see. And this computer thinks it can win by killing the mother of its enemy. Killing him, in effect, before he's even conceived. A sort of retroactive abortion?
That guy Silverman cracks me up. Last week he had this guy in there that burned his Afghan. He screwed it first, then he said...
Hey, shut up. Why
didn't the computer just kill Connor then? Why this elaborate scheme with the Terminator?
It had no choice. Their defense grid was smashed. We'd won. Taking out Connor then would make no difference. Skynet had to wipe out his entire existence.
Is that when you captured the lab complex and found that... what is it called? The time displacement equipment?
That's right. The Terminator had already gone through. Connor sent me to intercept, and they blew the whole place.
Well, how are you supposed to get back?
I can't. Nobody goes home.
Ja, intressant att han är så seriös och alla bara skrattar åt honom. Jag tror att det var liksom skräcken, för att det här är anledningen till att man inte kontaktar myndigheterna.
Mm. Exakt.
Då ingen kommer att tro oss.
Nej.
Just det.
Och det är ju hemskt att man inte tror på det där. Det låter ju så jävla rimligt. Det jag tycker också är kul att de är så här, is that the year 2027? Ja. Typ som att this is insane. Alltså, det är så fin, vi kan inte bara hitta på årtal i framtiden. Det är väldigt fint.
Det är ju Cassandra-syndrom kallas det för, när man känner till framtiden och ingen tror.
Ja, liksom. Just det.
Spännande, för om de bara hade väntat tills nu så hade de ju sett att vad man än tror så kommer det alltid ett jävla... anhängargäng och tro på
internet. Han
har inte
varit lika
ensam
nu. Nej. Det är helt sant. Han hade fått, men det här har ju också gått att göra en grej, att han bara, de som tror på honom är sådana totala nötter, och då blir jag frustrerad över det stället.
Mm. Nej, men jag är precis ordinär. Vi har en annan kille som också har jävligt bra idé. Liksom. Mm. Ja.
Så plötsligt sitter han i Fox News och någon partimedlem drar
men det hade ju gått att göra, även här hade man, om nu har de inte tid att sätta honom på mentalsjukhus, men då kan det ju vara någon kille som liksom, jag tror på allt du säger, liksom såhär, nej.
Men det är ju lite i 12 Monkeys också, om man återkommer till den, att så här, han planterar idén hos en galning. Brad Pitt där. Fan, den filmen vore kul att ta någon gång.
Ja,
det är kul. Jag gillar också att det är väldigt roligt.
Jag gillar Earl Bowen som spelar Dr. Silberman. Det här är ju typ hans trumfkort, hans karriärs topp. Han spelar Dr. Silberman i inte mindre än 3 Terminator-filmer.
Oh,
och
awesome.
Har övertygat sig själv om att Terminator inte finns i 3 filmer.
Ja.
Här går han ju förbi, här får han ju inte se Terminatorn då. I 2:an så får han ju se det, och i 3:an så har han gått i terapi för att det kan ju inte varit sant.
Nej.
Det är så här, det mest otippade. De är på en kyrkogård in the middle of nowhere, och någon jävla karaktär 3:an ingenting att se. Då kommer han så här: "Hi, I'm Dr. Silberman. Jag har kommit hit, jag jobbar med krishantering." Och det är så här, ibland kan man få för sig att man ser sjuka grejer, och så kommer Terminatorn igen. Vad är oddsen liksom? Men han får vara med i 2:an. Jag tycker det är kul att han är med där. Dr. Silberman.
Ja. Har ni någon mer kul karaktär ni gillade?
Alltså jag har en som jag spar. Det är inte så mycket till en karaktär, men jag kan säga att jag ska prata lite om Stan Yale när vi kommer till Patreon-avsnittet.
Vem är Stan Yale?
Ja, det ska jag ta då.
Men pojkvännen som ringer och pratar snusk.
Ja, det är Rusovic. Som kuriosa hade en lägenhet vid Fridensplan ett tag.
Ja, just det, det var ju han, ja. Just det. Ja.
Svensk tjej. De hade en övernattningslägenhet i Stockholm, så går man upp en trappuppgång borta vid Torilsplan, så ser man att det står Rosovic på ett av breven kastade.
Och lyssnar man där inne så hör man: "First I'm gonna rip your blouse out one button at a time."
Jag tycker det är väldigt gulligt att han börjar om, att han har trädat in en liten monolog.
Ja, ja.
Och sen så blir det pinsamt, stämningen är förstörd, men han är liksom tillräckligt kall för att bara... Jag kör igen.
Ja. Men kul med comic relief. Det är väl nästan den enda comic reliefen som
väldigt sparsmakat. Ja. Det är inte en glimten i ögat film.
Nej, verkligen inte. För gud vad deppig han är. Mm. Vår tidsresenär, ja, Reese.
Han ler en gång, läste jag i trivian. Och det är när hon låtsas slänger en väska till honom när de har haft sex. Det är enda gången han ler i hela filmen.
Ja.
Vilket är abrupt avbrutet av att Terminator kommer.
Ja.
Så det är så här, vad var det?
Man kan tycka att det är lite respektlöst av henne att utnyttja hans PSD på det viset. Men...
Ginger, it's Matt. And lick your belly in circles further and further down. And then pull your panties off with my teeth.
Who is this?
Oh, God. Sarah?
Oh, shit. Jesus. I'm sorry. I thought you were... Can I talk to Ginger, please?
Sure, Bunky.
Precis. Och det var allt. Ja. Jag vet inte, jag ömmar för Rick Rossovich Hollywood-karriär. Han har varit med i jättestora filmer.
Ja. Men oftast lite sådana här...
Ja, men lite så. Ja. Lite i bakgrunden.
Ja.
Men han gör jobbet, fan.
Ja, mm. Och ja, han är kaxig mot Terminator också.
Ja, verkligen. Mm. Så fort Terminator kommer in, han bara... Dum, upp ur sängen,
let's
förmodligen
go,
naken. Ja, precis. Don't make me destroy you eller något.
Det är också väldigt kul att han är så extremt chanslös. Alltså, det är ingen match för fem år liksom. Åh, jag har en favoritkaraktär.
Mm.
Punkarna i början, kan vi inte titta på dem?
Ja, just det.
För att det är en av mina favoritskådespelare, Bill Paxton, som gör nästan sin debut här.
Nej.
Jo då.
Du skojar.
Det är klart jag inte gör. Har jag någonsin sagt något kul?
Det är så kul när man ser såna här karaktärer som liksom dyker upp och bara, ja, det är han, ja. Där är den, ska jag säga.
Hey, my turn. Hey, what's wrong with this picture? Nice night for a walk, eh?
Nice night for a walk.
Wash day tomorrow. Nothing clean, right?
Nothing clean, right?
Hey, I think this guy's a couple cans short of a six-pack.
You're close. Give them to me, now.
Fuck you, asshole!
Nu är det lite oklart ifall Bill Paxton dör där när han blir inslängd i gallret. Men Bill Paxton är den enda skådespelaren, den första skådespelaren som har blivit attackerad av en Terminator, av en alien och av rovdjuret.
The big three.
The big three, verkligen. Det är inte illa.
Vad gäller kläderna så tycker jag att det känns lite som en origin story för, om man går liksom hela vägen till tvåan.
Ja.
Så Arnold Schwarzeneggers kläder är, alltså de är väldigt billiga här.
Ja.
Alltså, han har den här punkarjackan i början. Ja. Sen byter han till en skinnjacka i slutet av filmen. Men man märker att så här, det där är inte han är inte 100% i sin liksom karaktärsutveckling när det kommer till kostym.
Men det är lite som Fredag den 13:e, och det finns ju mycket slasher kopplingar till den här filmen också. Jason Fredag den 13:e, alltså från två, nej, vad blir det? Nej, vänta, vem är jag tänker på? Jo, Jason har ju bara typ en säckväv på sig i början, och det är först i typ trean eller något som han får sin legendariska hockeymask. Så det är lite samma sak.
Den utvecklingen gillar jag. För att i tvåan så är det ju full on skitsnygga motorcykelkläder.
Ja.
Och där, nu är vi framme, nu har de hur mycket pengar som helst att smälla på kostym. Liksom. Mm. Men här är det mer så här, jag vet inte, han kände väl säkert någon snubbe som bara, det där är en snygg jacka, för jag lånade den till min film. Mm.
Alltså de sköt upp, alltså, det var, jag tror att det var i och för sig läderjackan, skinnjackan, som Arnold Schwarzenegger var så här, I think it's too feminine, I want more manly. Så att de var tvungna att bearbeta den för att den skulle bli mer manlig.
Det finns ju också att han ville ändra i manus från I'll be back till I will be back, för att det var för feminint att säga I'll.
Jaha.
Ja, och också att en maskin skulle säga I will be back. Och då sa James Cameron, om du skiter i hur jag skriver så skiter jag i ditt skådespeleri.
Mm. Och så skiter jag i att du har pappar fast du är man.
Så skiter jag att du är en maskin som kan imitera alla röster, men du kan inte prata vanlig engelska.
Nej, just det. Det är ju en grej också, att han kan inte anta vilken röst som helst som robot.
Det är alltid så kul när det är så att så här, det finns ingen logik i det riktigt. Det är typ som när det är så här, spioner som är typ så här, you know I am going to kill you now. Men de är också typ så här, sen så kan de gå in i en situation och bara, hello everybody, my name is Cran Baby Dooba. Varför har du inte alltid en bra amerikansk accent då?
Prata Oxford engelska på ambassaden.
Den här filmen med punkarna är ju en sån där en Chevy Chase Terminator hade funkat bättre på ett sätt. Ja, för att om Arnold kommer gående naken, då blir man ju rädd. Mm. Då blir man inte sådär, vilket mobboffer. Mm. Det där är någon som har hamnat i klistret som vi ska tracka. Utan det här är en jättefarlig galning som går runt naken.
Så kommer Chevy Chase då och sådär.
Ja, men där känns det rimligt liksom.
De att underskattar
det
honom.
Ja, och sen spör han upp dem och så blir det en effekt. Wow, det här, han såg ut som en naken gubbe, men det här är farligt. Bara Arnold blir lite skumt.
Men det är också någonting som är lite skev med punkare med knivar. Inte punkrevolutionen ganska liksom pacifistisk och typ så här.
Nej, men det är nog i efterhand.
Outcast. Det här är inte riktiga punkare.
Jag tror det är tvärtom.
Jag tänker mig också att i USA så var punkare nog bara en så här,
där har vi det.
Du är en misfit som förmodligen bryter mot lagar.
Jag tror att det är tvärtom också. Att de riktiga punkarna var ju misfits med knivar och drogproblem. Och sen har det utvecklats till att sådär, nej, det fick faktiskt en tanke bakom det här. Men det är mer av en efterkonstruktion.
Jag
tror också att i Los Angeles sämre kvarter så var det ganska rough. Och är man punkare där...
Ha kniv för fan!
Om man var en riktig punkare i Los Angeles slumkvarter kanske man inte la pengar på hårfärg.
Nej, men alltså man får
inte också...
Punk blev ju kanske senare än mer av en subkultur. Det här, då var det ju ungdomskultur.
Nej, det beror
liksom
lite på om du var en Sex Pistols-punkare, alltså en kriminell narkoman, eller en The Clash-punkare, alltså bara ett mode.
Ja, men absolut. Men grejen att folk som var lite så här allmänt dräggig gäng med kniv såg ut så vid den här tiden. Det behöver inte vara en, jag är punkare, och det här är ju, mamma.
Det här är ju Los Angeles 1984. Det här är ju liksom hardcore-scenen. Alltså riktiga slum, alltså slummen nere i Venice och suicidal tendencies och hela den liksom scenen. Mm. Det är lätt att de hade kniv.
Ja.
Jag köper det, 100%.
Ja, nej, men då det var det mest något jag ville lufta och jag är övertygad.
Nej, men jag vill se om några arga punkar hör av sig. Punkar har aldrig dragit kniv någonsin.
Jag tycker de känns lite som bäckbrottslingar, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Eftersom man har kastat till dem något som, så här är nog farliga tonåringar i håret.
Det är liksom filmen G-nivå på att känna in ungdomen.
Ungdomen spelade av äldre. Ungdomen på
just
ett helt annat sätt.
Han har aldrig varit ung. Han är för högpresterande för att någonsin ha varit ung. Han har väl generisk bild.
Ja, han har varit chef sedan han var 12. Ja,
hörni, två 30-åringar. Ni är 17.
Verkligen.
Vi vet inte att de är unga. De kanske bara
har vuxit upp. Och
de har liksom aldrig slutat. De har liksom bara hoppat av och drogat sedan i 15 års tid nu.
Men vår hjälte, vad gör han när han väljer kläder? Jo, han går och tar ett par byxor av en uteliggare.
Ja.
Alltså, om jag reser tillbaka i tiden, då kommer jag inte välja att ta ett par byxor av en uteliggare. Kanske en jacka.
Tänk på
kanske
var han kommer ifrån.
Kanske en filt.
Han har letat i en jävla bunker där folk hostar. Han kommer tillbaka och säger, det här är helt vanliga människokläder. Mm. Det är första människan han ser.
Han växt upp i skiten. Liksom.
Folk klär sig.
Han föddes efter kriget.
Ja, men då borde han väl snarare vara så här, åh, äntligen, det finns byxor i den här världen utan kiss.
Men, alltså det måste
men jag
prata
vill fortfarande ta de här kissbyxorna.
Men han går in på ett varuhus och hugger en skitsnygg trenchcoat och ett par skitfeta Nike-basketskor.
Ett par Nike-Vans.
Och den looken med trenchcoat, avsågat hagelgevär och Nikes är en av de snyggaste grillalookerna jag sett.
Det är trevligt. Alltså, man säger också att man ska ha ett dyrt plagg och något lite billigare, och han gick all in med de där byxorna och kände att här kan jag spara lite och så tar jag lite en dyrare trenchcoat.
Är bäst klädd, är det Patreon?
Ja, det är Patreon.
Ja, det är Patreon.
Men det kan man säga ändå, det första bästa kick kapplet på film ändå. Alltså hon är också assnygga dojer. Inte Air Force One som jag tänkte att någon hade, utan det var Nike Vandals, också har hon ett par höga Adidas.
Mm. Och det ska nämnas, hon hade stukat foten, Linda Hamilton, så att när ni tittar på hennes skor kan ni också tänka att hon hade väldigt ont när hon sprang i varje scen. De sköt upp springscenerna in i det sista och såg till att linda hennes fot. Så hon har väldigt ont hela tiden. Om man mår bra av att veta det, så kan det vara lite extra godis om man inte gillar Linda Hamilton till exempel. Jag vet inte vilka som inte gör det, men jag bara säger det.
Ja, det är ju sjuka människor
som lyssnar. Man kanske gillar henne, men vill att de ska lida.
Exakt, det finns ju dem också. Någon som lyssnar tycker
absolut
säkert så. Ja.
De ska ha lite gottis. Ja.
Kan ni ha en liten extra...
Vårt första filmtips till dem.
Extra skön orgasm i kvällen när ni runkar framför Terminator.
Eller robotar.
Jag säger bara att det kan finnas. Jag säger inte att någon gör det. Nej, men någon får väl göra det.
Vad heter det? Budget då? Har vi några siffror?
Ja,
du nämnde några siffror.
Den har jag nämnt. Det var 6,4 miljoner.
Men hur mycket spelar den in då?
78,3.
Har vi någon lön på till exempel Schwarzenegger?
Nej, jag hittade inget sånt.
Han borde ändå fått pengar vid den här tiden. Det är ju efter Conan och...
Det var efter Conan, men han har ju själv sagt... det finns ett roligt citat från honom. Där han säger att han höll på att spela in Conan Destroyer, och så blev han intervjuad om upcoming projects, och då hade han sagt om Terminator så här: it's some shit movie I'm doing, it's gonna take a couple of weeks. Och sen efter det så har han sagt it was wrong of me to judge the movie before I even got fully involved, och sagt att det här är ett defining work in my career. Så att det här är ju det som gör honom känd, liksom.
Ja, och en catchphrase som lever än idag.
Ja, jag tror att han äger tacksamhet till hela sin karriär tack vare den här. Okay. Men han var inte ett förhandlingsläge, tror jag, att han kunde förhandla flera...
Nej,
jag vet inte vad han fick, men jag tror inte att det var fantastiska siffror.
Nej. Jag har en kusin som gifte sig med en sydafrikansk tjej, och min kusin då, han hade inget jobb när de bodde i Sydafrika, så att han startade en mat food truck med shawarma. Och han kallade den för The Shawarminator, med i då Terminator typsnittet och sånt där. Och jag bara tänkte, blir det här stort, då kommer du ha immaterialrättsliga problem för resten av ditt liv. Men det blev bara en truck. Men taglinen på den här trucken var då You'll be back. Tyckte det var fiffigt.
Shawarminator.
Vill du höra lite rolig trivia? Det finns ganska mycket.
Mm.
Arnold Schwarzenegger försäkrade sina ögonbryn på Lloyds i London.
Mm. Nej, men för att inte verka för feminin så...
Nej, men för att...
ja, det är det kvinnligaste jag
har. Han visste inte om de skulle växa ut igen.
Jaha, för att
han rakade
av.
Så det är därför han försäkrar dem.
Okay. Då skulle han få en slant liksom, eller som...
Is this included in trubans?
Ja, men jag antar att du försäkrar dem. Om de inte växer ut så... får han någon slags ersättning för det?
Han får inte nya ögonbryn av Lloyds.
Nej, det kan han inte få. Men man får väl säkert en smärtstillande summa.
Man får
en
ersättning för dem. Att man inte kan jobba längre.
Ja, exakt.
Kan inte kasta den där österriken utan ögonbryn.
I cannot play characters with eyebrows now.
I can't look angry. I can just sound angry all the time.
And now I have to shout even louder. To people understanding my angerness. Arnold Schwarzenegger undvek Linda Hamilton och Michael Biehn så mycket som möjligt under filmen, för att han sa since the Terminator was trying to kill them, not forming connections.
Mm. Mm.
tycker jag är underbart. Mm. Under en lunchbreak så åkte Arnold Schwarzenegger in till LA downtown för att få lite lunch, och när han satte sig på restaurangen så märkte han att han var i smink. Det vill säga att han saknade ett öga, exposed jawbone och burned flesh. Han hade glömt bort att han hade smink på sig.
Oj, oj, oj.
Ja. Det var väldigt lite, jag bara krydda på med lite trivia här. Orion trodde inte på filmen och hade väldigt lite att säga till om det. De hade två krav, eller önskemål. Det var att Kyle Reese skulle ha med sig en robothund till nutiden. Och att Kyle Reese och Sarah skulle ha lite mer coochie coochie, vilket de hade. Mm. Så att James Cameron sa nej till hunden, ja till
Raitan Titan.
Ja, till Raitan Titan.
Precis lagom mycket Raitan Titan i den här filmen, tycker jag. Ja. Det måste ju finnas en sexscen för att det ska bli ett barn, det ska bli en John Connor i framtiden, så att det får man väl köpa.
Ja. Och det låter ju som någonting som blev en blessing in disguise, men det är typiskt ett filmbolag och bara, men sex va?
Ja. ja, precis. Det här, just det, när du sa det där med Arnolds ögonbryn, 80-talet var väldigt mycket ett decennium av att försäkra kroppsdelar, minns jag. Mm. Det var mycket sådana filmstjärnor och modelltjejer som försäkrade sina bröst och sånt där. Det läste man om hela tiden. Det var någonting som tidningarna gillade att skriva
om. Undrar om det är så att folk har slutat med det, eller om det bara är så här självklart att ingen orkar bry sig.
Ja, kanske. Jag bara minns att det enda decenniet jag har hört om att folk försäkrar kroppsdelar är från 80-talet. Ja.
Men kanske också med bröst och sånt, att om man skulle operera dem så var väl operationerna väldigt dåliga. Kanske.
Men det kanske finns tydliga klausuler i filmkontrakt när det krävs att man ska göra någonting nu som inte fanns då också. Att det kanske finns inbakat i något slags
heltäckande.
Så kan det ju vara.
Du får filmstjärneförsäkring. Ja, det ingår ögonbryn.
Nej, jag tror att det är mer så här, när Samantha Fox skulle försäkra sina bröst, så var det nog mer att så här, jag måste ha en försäkring för min för det här är mina levebröd.
Ja, just det.
Levebrön. Om jag ska vara lite rolig.
Pappa! Pappa, är du här? Men, jag ska bara ha smörgås.
Men när... jag vet inte om det sker fortfarande.
Men 80-talet var ju också stort bröst. Man inser det när man liksom tittar tillbaka. Att man har ju tänkt att så här, 90-talet är mycket bröst. För att det är fler som opererar sig då. Men 80-talet har ju den här... ordet fascinationen för bröst, att det är sådär, vi gör en långfilm här, okej, vilken scen kommer brösten med? Och de här liksom stjärnorna som Samantha Fox och några till, som bara kunde bygga en musikkarriär, inte sådär bara på att de är kända för något annat, utan just bara på att de har stora bröst.
Ja, 90-talet innehöll ju också en del patt backlash, va?
Ja, det var ändå väldigt pattigt, men det var inte den där...
Inte på slutet.
Inte på slutet.
Nej. Där kom Kate Moss och det.
Ja, men det är sant.
Det är 90-talet.
Ja, precis. Det kan man nog säga.
92, 93.
Jag vågar inte säga hur det var med smala grejer.
Men jag tänker heroin chic.
Ja, 92, 93.
Ja, det är det.
Ja, absolut.
Ja, okej, då kom den tidigare.
Men det fanns nog parallellt, för du hade ju ändå sån här Systrarna Graf och sånt, men det var liksom så självklart att...
Ja, just
det,
Sverige var efter.
Att, ja, men det är väl det, det lever parallella men världar.
Frågan är om Kim Kardashian har försäkrat sin massiva bakdel till exempel idag.
Ja, det tror jag. Ja.
Men ingen skriver om det.
Det kanske har blivit vardag. Eller? Ja, alltså att det är så här, ja, vad fan, det är klart de gör. Ja.
Jag tror det krävs mer för att det ska vara så pikant. Alltså, 80-talet var ju säkert vulgärt på sitt sätt, men jag tror att det räckte för att få rubriker att man nämnde ordet bröst. Och jag tror idag så är... Så här, är man på Kardashian-nivå framförallt, så är allting så oerhört liksom sextapes som någon har släppt ut.
Det är lite som att
nu kommer pappa tillbaka. Men idag är det ingen som ens lyfter på ögonbrynen. Nej. Särskilt inte Arnold.
That was not funny.
That was not funny. I showed him. Jag har också en väldigt rolig... Jag har två roliga historier som jag måste hinna dra här. Michael Biehn höll på att inte få rollen som Kyle Reese, för att när han gjorde audition så höll han på att jobba för att få en roll i Katt på hett plåttak. Så han hade en söderaccent. Mm-hmm. Så de var så här: nej, det kan vi inte göra. Men sen så fick producenterna nys om att det var därför, och då kom han tillbaka och så gjorde han en audition utan söderslangen. Men det är underbart att se den liksom audition-videon där det är inte den här "come with me if you wanna live", det är typ så här: "if you wanna survive this honey, best come with me sugar".
Också roligt att han plötsligt jobbar på en hårsalong i söder.
I will find it, it is in your interest to come with me, come along and have a couple of mint juice.
I don't think you understand the gravity of this situation. We have a Terminator coming from the future, all the way back to 1984, the year of our Lord, coming
to kill this poor woman? And you trying to tell me that an M16 will suffice in stopping?
Fantastiskt.
Oh, de har inte du.
Ska vi pröva utan den vita linnekostymen och hatt?
Torka bort svettet från pannan.
Varför näsduk? Det är för framtiden. Kommer som Colonel Sanders.
Varför ser du anfödd ut innan du har satt igång? Och sen finns det också en jätterolig... det finns ett rykte som sa att Lance Henriksen, som är en av poliserna här och sen spelar Bishop Aliens, att han skulle vara aktuell som Terminator. Och det har blivit lite dementerat. Men det finns en rolig historia där han... Jag måste läsa det här rätt så att det inte blir fel. James Cameron baserade lite av hans utseende på tidiga liksom skisser på Terminator och så, men det var inte mer än så. Men sen, han hjälpte James Cameron att pitcha filmidén till producenterna på ett unikt sätt. Han förberedde sig innan mötet och klädde upp sig i läderkostym och gjorde liksom smink som att han var lite förstörd i ansiktet, lite sådär, du vet. Och gold foil on his teeth. Jag antar att det är någon slags aluminiumfolie med guld. 15 minuter innan mötet så sparkar han in dörren till producenterna, sätter sig i stolen och stirrar på dem, vilket gjorde producenterna väldigt lite obekväma. Han sitter där helt tyst. När James Cameron kommer in så ställer sig Lance Henriksen upp som den här karaktären och går ut. Och lämnade. Och sen hör han producenterna säga till James Cameron, I don't care who you use for the Terminator, not him.
Oh, wow.
Jag hoppas att det här var auditionen precis efter Söderslangen.
Ja, eller hur? Vad får du på
mig? De bara, this been a great day.
Ja, men det var en pitch, och jag vet inte vad han ville uppnå. Det kanske var typ så här. Ja, jag vet inte, men det är jätteroligt att han bara sitter där i någon slags guldtänder och stirrar på dem, och så går de därifrån och de bara, vem som helst men inte han. Okej, vi greenlittade med löftet om att det inte är Mr. Henriksson som gör Terminator.
Vi vill understryka att ha helt fria händer med Terminator.
Men inte han.
Även andra delar av produktionen. Gör lite som du vill.
Då har man i alla fall gjort ett intryck på sin audition.
Ja. Eller hur? Vad står det i kontraktet? Det ska vara en robothund. Nej. Kyle Reese och de ska ha sex. Ja. Lance Henriksen ska inte få vara den här Terminator-rollen. Han kan få vara polis.
Ska vi så att säga gå till frågan?
Det gör vi. Ska vi göra det? Så har vi lite Patreon-snask som jag bjuder på sen.
Ja, precis. Ska vi börja med Ola då? Terminator från 84, håller den?
Ja, det gör den, absolut. Det är en bra historia. På ett sätt, i och med att man har liksom lärt sig historien, så får man inte den här resan där man liksom, den här wow-känslan över att framtids... ödet rullas upp för en, utan man vet ju alltid förväg. Så det är ju en nackdel. Det är några specialeffekter som har åldrats dåligt, men det är en solid liten pärla liksom. Och dessutom så har det tillkommit ett element av någon sån här retro. Man njuter i början liksom när musiken och förtexterna kommer på ett sätt som man inte kunde göra då. Det är härligt. Och sen så tycker jag, bara på den liksom populärkulturella genomslaget, så vill man se den här filmen, för att det återkommer i datorspel och i kända repliker, och ja, den håller på massa plan.
Avtrycket är ju faktiskt enormt, kan man inte komma ifrån. Fanny Agazzi, håller den?
Alltså, den är... Jag hade lite fler problem med den här filmen än vad jag trodde att jag skulle ha. Den är lite för långsam och tråkig ändå. Det borde vara tajtare, alltså. Jag har hört att han håller på med någon typ av reboot-grej, men jag vet inte om det är sant.
Han har producerat den här senaste Dark Fate. Jag vet inte om det är...
Det kanske är... Ja, nej. Skitsamma. Det är ju samtidigt så att den här, på grund av den här så kom tvåan. Den håller väl. Fan, vilka snygga Nike-skor. Ja, men knappt, fan. Mm. Knappt. Och jag är överraskad själv över hur tråkig den var.
Det var på håret, men du säger ja i alla fall.
Ja, det.
Erik Broström, håller den?
Jajamensan, ja. Den håller. Fruktansvärt bra actionfilm som på tal om just håller, alltså håller väldigt hög kvalitet. Jag tror att den lilla budgeten hjälper till. Mm. Sen finns det ju så här effekter som är dåliga, men det får man ju också tänka att säga, ja men den är ju från 80-talet.
Det finns
får man
också effekter som liksom är bra liksom.
Ja, det är det, och då väger det upp och då kan jag köpa dåliga effekter för att det finns så pass mycket som är bra. Både i liksom utförandet av story, karaktärer, manus för den delen. Det krävs ju inga spektakulära grejer för en sån här film. Men fortfarande bra, solid, gediget arbete liksom. Jag uppskattar det. Mm. Jag ska också inflika att den la sig på nummer 21 det här året. Det glömde jag säga. Och det här är den sjunde filmen från 1984 som vi ser.
Åh, jävlar. Ja, det var ju ett massivt filmår.
Det är Nightmare on Elm Street, väl... Jakten på den försvunna stenen. Nej, inte Jakten på den försvunna stenen. Den vilda jakten på stenen. Polisskolan, Karate Kids, Snuten i Hollywood och Amadeus.
Alltså, så 84 som rent popkulturellt år som har gett ett avtryck för framtida generationer är ju omtalat.
Ja.
Så det är inget nytt.
Riktigt 80-talet började ju ganska sent. Fast just den här filmen, som du sa förut, den knyter ju an lite till den så här flykten från New York. Där det är lite mer mörka, grusiga punk-eran där. Alltså tidigt 80-tal. Mm. Det känns inte riktigt som att man har kommit in i pastellsvängen.
Nej, det är precis på kanten till att det ska börja.
Den är ju genreskapande också. Cameron myntade ju technoir.
Ja, just det.
Och döpte en av klubbarna i filmen till det. Just för att det är liksom... Det är inte riktigt noir och det är inte riktigt skräck heller. Det är någonting nytt liksom.
Ja, och på ett sätt är det ju ett namn som man ger i efterhand på filmer som så här Blade Runner och kanske Flykten från New York också. Alltså den som kanske en era som han sätter lite slutpunkt för.
Så kanske.
Jag säger att den håller.
Ja.
Den är välgjord inom sina så här begränsade ramar för budget och sånt där. Men som sagt, jag tycker Cameron är skitbra på att liksom, i alla fall under den här tiden, att hålla sig inom ramarna och göra det bästa av det han hade.
Visst.
Det är det popkulturella avtrycket har vi pratat om. Det är massivt. Det är fortfarande repliker som är från den här filmen som fortfarande är liksom används och alla förstår. Jag tycker att den är välspelad och välregisserad och sånt där. Sen är det ju så här, det är en billig film, det är en lågbudgetfilm från 80-talet, men i den i den genren så kanske det är en av de bästa.
Ja.
Och som sagt, som Fanny sa, den bereder väg för tvåan som är en av de största filmerna under min ungdom liksom.
Ja, verkligen.
Så ja, den är värd att se. Även om man inte har nostalgivärdet med sig, om man inte växte upp med den här filmen, så är den värd att se för någon typ av popkultur filmutbildning.
Verkligen.
Så när man gör det, ta med ett mobilspel.
Ja, det kan man göra.
Eller var så dampig bara. Man kan se en långsam film.
Ja. Vad heter det? Nästa vecka ser vi Terminator 2 då.
Ja, jag känner att det är nödvändigt.
Mm.
För att den ingår i det här samtalet. Och den är väldigt annorlunda i sitt utförande. Nu kommer snart Patreon-inspelning där vi går igenom Vem är Arnold? Jag har faktiskt den.
Mm.
Och så har jag lite extra godis som jag inte hann med i det här avsnittet.
Ja, då ska vi prata kläder också.
Ja, och backstories.
Mm. Och vad hände sen kanske?
Exakt.
Yep. Det var det för den här veckan. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agazzi och du har varit Ola Aurell. Vi hörs. Hej då!
Hej då!
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.